When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lugnt.
Jävlar vad du kör.
Ja, så där.
Sluta köta.
Jag måste ändra mycket tusen gånger.
Och så svälja.
Sörpla.
Svälja, alla svälj. Så det inte låter som att du har micken i halsen. Det var det kaffe överallt där.
Ja, jag tänkte på... Min syras man har ju... Eller har... Han... Jag fick reda på att han brukar lämna rummet när vi äter. På grund av att jag gör så jävla höga ljud.
Nej! Så är det han, matljudskillen?
Ja, han klarar inte.
Du är svinäckligt.
Ja. Och jag tycker inte det.
Han först sa, du sa han tycker
det,
inte det?
Jag tycker inte att jag låter speciellt mycket.
Gud.
Först sa han det till syran bara, du låter så jävla mycket när du pratar. Eller
när du äter.
När du äter. Ja. Och bara... Va? Gör jag? Ja, men det är ingenting mot vad din bror gör. Oh. Alltså, jag fick gå förra gången. Vi käkade godis. Jag bara var tvungen att avsluta filmen för att det lät så jävla
mycket.
Jag ska
bara gå en sväng.
Ja.
Fattar du folk som lyssnar på det här på typ YouTube?
Ja. Och tycker att det är härligt.
Vad heter det? SM... Nej.
Det heter SM...
ASM. ASR.
ASMR.
Så jävla äckligt. Jag vill slå dem i ansiktet med en stol. Så, usch. Och så hade jag också denna faktiskt. Jag fick sätta på radion eller musiken. Alltså? För att inte höra matljuden. Det är helt galet. Jag hatar det. Det är så jävla äckligt.
Ja, det är konstigt.
Men det är så grejer med munnen. Det är inte riktigt min grej.
Nej,
jag höll ju på att sparka det i huvudet i torsdags. Mm. När du gick här och borstade tänderna på gymmet. Och då var jag ändå andra än lokalen.
Ja.
Och jag hade nått om jag hade försökt.
Hade
så långt kan jag sparka henne igen. Jag hade kommit hoppspark flygande. Jackie Chan, fast 110 kilo och 1,93. Ja, Kalladius podcast, vi är tillbaka.
Det är vi.
Ja, visst, vi börjar med en rant.
Ja.
Det är lite gött faktiskt.
Mm.
Bara köra racer liksom.
Mm.
Hur har du haft det sen sist?
Sen sist, det har varit bra sen sist.
Det är bra sen sist.
Ja, jag har inte hunnit reflektera utan jag har kört.
Men man gör ju inte det. Inte alltid. Det är ju intensivt alltså.
Ja.
Så är det. Det är mitt standardsvar.
Mm.
Hur är det? Hur har det varit idag? Intensivt.
Mm.
För att det är så jävla mycket grejer.
Mm.
Hela tiden. Det är alltid från patienter till hundar, till familj, till kompisar, till patienter igen, till mejl, till sådär.
Mm.
Men hellre att det är mycket än tvärtom, tänker jag.
Ja.
Speciellt när det är jobb, liksom. Vi har ju testat bägge grejerna.
Mm.
Det går inte att jämföra. Så att det är intensivt. Det är mycket, alltså, jag tänker det blir mycket reflektion överlag, liksom.
Mm.
Fast det är inte så att man sitter still och reflekterar om och nu gjorde jag reflektion, utan det här är bara grejer som poppar upp.
Mm.
Typ, ja, så här är det. Så. Jag tänker mycket på balansen, liksom, mycket på återhämtningen.
Mm.
Mycket på liksom det här blandningen mellan allt.
Mm.
Blandningen mellan bra och god mat, familjelivet, träningen, återhämtningen, jobbet, relationer, förhållanden.
Mm.
Alltså...
Hur gör du då?
Ja, alltså det är... Vissa veckor så känns det som att jag börjar ett 100-meterslopp.
Mm.
Och sen så snubblar jag mig igenom veckan.
Okej.
Okay. Så de första är kanon.
Mm.
Och sen så ramlar jag, fast jag står upp hela vägen till målgången.
Okej. Okay.
Som är fredag. Ungefär så känns det vissa veckor. Och det är ju mycket liksom... Det är mycket.
Mm.
Så det är därför jag känner att jag behöver fundera så pass mycket på det.
Mm.
Tidigare har det varit väldigt intensivt när barnen har kommit. Nu har ju saker och ting lugnat sig väldigt mycket av flera olika orsaker och alla trivs väldigt bra. Så nu är det nästan barnveckorna för korta istället. Det känns som att man inte hinner umgås, man hinner inte hänga liksom. Så det är en sån pågående grej hemma hos mig att jag försöker att få till saker. Samtidigt så är det ju saker som drar i mig. Nu den här veckan till exempel så har jag tisdag, onsdag, torsdag liksom, efter jobbet. Ja, barnen är hemma. Så att det får jag se till att komma hem tidigt. Bara då liksom. Och så behöver de hjälp med sitt liksom, och vi behöver göra saker tillsammans. Så när helgen kommer så är det viktigt att liksom se till att få till helheten. Men då har man ju då fredag kväll, lördag och söndag. Så på söndag så måste vi börja förbereda för veckan som kommer. Då måste det handlas, det måste lagas mat. Kan vi inte göra det tillsammans istället? Vi har en unge då som älskar att laga mat och den andra kräks på det. Vill inte alls vara med. Sitter hellre med paddan, liksom introvert på det sättet. Och då är nästa fråga då, okay, men hur är, vad är vad? Ska jag låta henne vara som hon är? Eller ska jag försöka få ut henne till att bli, alltså vara med oss? Fast hon inte vill samtidigt. Så får det vara en balans där, för hon kan ju inte bara sitta liksom för sig själv. För då kommer hon inte lära sig samspel och sådana här saker. Så att det är lite olika. Det är mycket balans, balansträning i min vardag kan man säga. Sådär. Men jag känner inte att jag behöver prestera.
Inte det?
Nej, det är inte mig. Det är inte jag. Det funkar inte så hos mig. Även om jag gör det hela tiden och även om det finns ett väldigt starkt driv. Så jag har moment i det här som kan tänkas vara åt det hållet. Men inte... Alltså jag skiter i vad andra tycker. Jag skiter i vad andra tänker. Jag behöver inte vara speciellt för någon. Jag kan tänka att det också är för att jag trivs väldigt bra med mig själv. Jag trivs väldigt bra med vem jag är och vad jag har blivit och hur jag fungerar. Sådär. Så jag har inte den biten, även fast jag har väldigt mycket saker runt omkring mig. Och under åren så har jag lyckats med massa saker. Som är prestations... Alltså ändå, okej, det här har vi presterat liksom. Men det känns inget. Det är liksom inte, det var inte syftet. Utan det har bara hänt.
Men under tiden du är i den processen då? För då, hur är det då? Finns drivet där att vilja liksom nå framåt, ta det framåt,
ja, det, nej, få det resultat? Det är ju inte det som händer. Jag vet inte riktigt. Jag
kan
inte,
händer då?
Nej, jag vet inte. Det är mer bara att nu ska vi göra det här och då går mitt tempo igång.
Ja. Av ingen anledning.
Ja, exakt. Det är samma, alltså vilka stora projekt vi har gjort liksom.
Ja.
Både här på Kalorius och om vi har arrangerat SM på kickboxningsklubben till exempel. Ja, vi bestämt att vi ska göra det och då kör vi. Och då blir det bara en grej utav att, men nu kör vi, det här ska bli klart liksom. Vi har inte målet som utan det bara blir liksom väldigt mycket arbete kring just en grej. Det finns inga känslor kring målet, finns inga sådär.
Vad är det som får dig att ta det runt då?
Jag vet inte. Det bara händer. Det bara är där liksom. Det finns inga känslor och tankar kopplade till det utan... Det
måste det göra, tänker jag.
Ja.
Alltså, du måste ju känna någonting för det. Det är ju inte piss och skit i alla fall.
Nej, men det är ju roligt.
Ja, det är roligt.
Alltså, det är roligt i stunden. Ja. Det är roligt liksom så att...
Du får ju din drivkraft någonstans ifrån, tänker jag. Som får dig att vilja... Ja, men nu ska jag få ordning det här arrangemanget. Ja. Jag ska få en ordning boken. Så det måste ju vara kul. Det kan ju inte vara likgiltigt. Eller?
Nej, jag har ingen... jag har inte tänkt på det förut. På det sättet. Men alla de här stora grejerna som har hänt. Det har bara varit ett driv. Jag har inte tänkt och känt någonting runt det. Det har blivit väldigt mycket att göra. Och det är först efteråt som jag börjar fundera på. Hur var det? Vad har jag gjort? Sådär va? Men under tiden så har jag inga sådana tankar och känslor alls. Och väldigt oklart varför.
Ja.
Det blir så. Det ska jag tänka mer på. Men nu bara spontant här så är det blankt där liksom. Det finns inte. Det händer inte. Det är ju samma med Instagram-kontot. Men ganska exakt på dagen, ett år efter jag öppnade, så har vi 17 000 följare. Det är ganska många följare.
Är det?
Och det har gått ganska fort. Sådär.
Och det krävs mycket arbete.
Det är jättemycket arbete.
Ja.
Alltså jag skulle säga att det är någonstans mellan 2-4 timmar om dagen. Veckan runt. Och det ger också väldigt mycket tillbaks. Sådär. Men jag har inget mål.
Nej.
Jag har inget slutmål. Ingen grej. Jag bara tycker det är väldigt härligt att man kan hjälpa väldigt mycket människor.
Mm. Men du där du sa att det ger väldigt mycket tillbaks.
Ja, det ger väldigt
mycket. Då får du ändå någonting för det som känner att du kan, ja men då är det värt att fortsätta.
Absolut, men jag kan inte pinpointa en känsla.
Nej.
Eller en tanke under drivet.
Nej, okej. Nej.
För när jag tänker på det så är det tomrum där. Det finns ingenting där, det finns bara driv.
Mm.
Och det finns ingen känsla eller tanke påkopplat på den. Jag känner inte att jag måste.
Mm.
Inte ens när alla frågar olika saker inför stora saker som vi ska göra eller vidare.
Mm.
Inte ens där känns det jobbigt. Det känns inte som att jag förväntas göra någonting. Det känns inget dåligt. Mm. Det känns liksom ingenting. Sådär. Lite konstigt. Det ska jag fundera med på faktiskt.
Mm. Det vore intressant.
Det kan ju hända att det kan ju vara så att det inte finns någonting där bara.
Mm.
Men då vill jag veta mekanismerna bakom det.
Ja.
För det vet jag inte nu. Det är inte många gånger jag springer på en sån.
Nej.
Faktiskt. Det var väldigt intressant. Och vi ska ju prata om det här idag.
Mm.
Och just om prestation.
Yes.
Och framförallt high performers.
Mm.
Högpresterande individer. Och kanske de här människorna som mår dåligt när de inte får prestera.
Mm.
Och som har en ska vi säga, en känsla av otillräcklighet och ett konstant dåligt samvete.
Mm.
Att man borde göra massa saker och måste göra massa saker. Mm. Och min plats i livet är på det här viset.
Mm.
Och där man på olika sätt försöker lösa problemet genom att forcera.
Mm.
Sådär.
Banka in saker bara.
Ja, precis.
Och lösa det.
Ja, och vi har ju... Det är ju våran, ska vi säga, medelsnittkund här.
Yes.
Så är det ju. Det är också därför vi kan så mycket om det.
Mm.
För att vi får jobba väldigt, väldigt mycket med detta.
Mm.
Och det ser jag på mitt Instagram-konto också. Mm. Att det här är liksom... Det här är merparten utav patienterna. Och det faller faktiskt sig naturligt eftersom vi också jobbar med utmattning.
Mm.
För att det är den här typen av människor som i regel blir utmattade.
Yes.
Det är inga lata människor som blir utmattade.
Nej.
Som vi brukar säga. Utmattning kan ju ske naturligtvis av att det händer saker i livet.
Mm.
Väldigt mycket saker under väldigt kort tid. Och det gör att liksom det blir en så hög stress. Att hjärnan bränner ut så här liksom.
Mm.
På grund av externa faktorer. Det kan vara dödsfall och skilsmässa och problem på jobbet på samma gång.
Mm.
Det är ingenting utav det styr jag. Utan det har jag fått på något vis.
Mm.
Utav livet och universum om man säger.
Mm.
Så det förekommer. Men min upplevelse är att den typen av scenario skapar fler depressioner än det skapar utmattning.
Mm.
Medan utmattningen, där är det någon som har jobbat och eldat ljuset i bägge ändar under väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Och där de här reflexmässiga beteendena en gång i tiden faktiskt har funkat.
Mm.
Det har varit effektivt.
Som vi pratade om senast här, att huvudet går i liksom i där den är van vid.
Ja, den går i kognitiva beteendespår.
Ja, precis. Så vi har ju fått en positiv feedback på något sätt.
Någon gång.
Ja.
Vi är upplärda att det här är ett bra beteende, fortsätt med det. Mm. Det fick vi cred för. Du överlevererade på jobbet, pang, fortsätt. Mm. Och de allra flesta fallen, så den här high performer, duktig flicka, högpresterande.
Mm.
Det kommer ju i stort sett alltid ifrån uppväxten.
Mm.
På något vis. Och då kan man tänka sig att det finns lite olika scenarier som man skulle kunna tänka sig. Det kan ju naturligtvis vara att föräldrarna faktiskt har varit skuldbeläggande.
Mm.
Att man har liksom... Varför är du så dålig?
Mm.
Vi har ju ett exempel som vi har haft här i omgångar under flera år.
Mm.
En kvinna, väldigt god tjej.
Mm.
55-60 någonstans nu. Uppvuxen i ett hårt kristet hem. Och väldigt snäva ramar.
Mm.
Och hon kunde komma hem och haft liksom... Hon kunde haft 55 poäng utav 56 möjliga på ett prov.
Mm.
Och föräldrarna undrade på riktigt vad det sista poänget var.
Ja, precis. De här andra 55 poängen.
Och helt orelevanta.
Precis.
Ja. Det skapar ju naturligtvis en grundinställning.
Mm.
Det man kallar för livstema. Att det dög inte.
Mm.
Det var nästan perfekt, men det var ändå inte tillräckligt bra.
Mm.
Det här kommer ju hon, de här svallvågorna kommer hon ju simma i för livet ut antagligen.
Mm.
Och det är så det. Det kan vara en variant. En annan variant kan vara att man är mittensyskonet kanske, i en syskonskara.
Mm.
Där man var tvungen att leverera för att sticka ut, för att få bekräftelse.
Mm.
Jag är en patient och den patienten är en sladdis i en syskonskara om 10.
Oj.
Hon har alltså 9 syskon. Och är då en sladdis.
Mm.
Och kommer ganska sent in i bilden. Så att det finns 9 personer före i kön där. Plus då att föräldrarna har hunnit få ett par år på nacken.
Mm.
Och det här är ingen ovanlig situation. Jag har flera stycken som har väldigt stora syskonkullar.
Mm.
Och där man kommer in antingen i mitten eller i slutet.
Mm.
Och bara pang. Så. Och då är det väldigt svårt att få bekräftelse. Det är många som krigar de samma. Och föräldrarna räcker ofta inte till.
Nej.
Då måste man också överleverera. För det var då enda gången man fick cred. Liksom. Mm. Då var enda gången man fick bekräftelse. Och det är just det som är grejen. Bekräftelsen.
Mm.
I, när vi kopplar ihop prestationen med bekräftelse. Då börjar det bli lurigt.
Mm.
Och vi kommer in mer på det sen, tänker jag.
Mm.
Just varför det blir så ohälsosamt.
Mm.
Sådär. Det kan också vara en situation där föräldrarna var närvarande.
Mm.
Fast inte var där. Så man var tvungen att vara på ett visst sätt. För att duga. För att liksom få cred överhuvudtaget.
Mm.
Så det finns en mängd olika.
Du menar med närvarande men inte
var. Alltså de kan ha egna karriärer, kan ha egna intressen.
Mm.
Det var först när man var superbra på något vis. Eller gjort någonting stort och fint.
Mm.
Som man fick kramen eller samtalet eller sådär va.
Mm.
Man kanske inte fick höra att man var fin förrän man var uppklädd för fest. Man fick inte höra att man var fin när man skulle gå till skolan.
Mm.
Sådär. Och det, allt det här gör ju saker. Med människorna, de små människorna. För att i barndomen så har vi ett antal olika behov utav liksom olika mentala delar.
Mm.
Bekräftelse, förmågan att vara självständig, förmågan att få uttrycka sig fritt, förmågan liksom en rad olika saker då.
Mm.
Fan, ska jag vänta lite, 2 sekunder så ska jag bara ta fram min bok här.
Ja.
Schematerapin pratar nämligen om 6 stycken olika domäner.
Mm.
Där. Den första är grundtrygghet. Det har liksom samband med hur barnet behandlas i sin egen familj.
Mm.
Har det förekommit hot eller att man blivit övergiven eller kränkt så skadar det väldigt, väldigt mycket. Sådär.
Mm.
Det andra är samhörighet med andra. Det innebär att man lär sig gruppen. Man lär sig alltså kärlek, tillhörighet, sådana här saker. Det tredje är autonomi, alltså förmågan att vara självständig. Och då är liksom det där man ska låta barnet börja jobba, göra saker själv, testa själv, gå ut själv, gå och handla själv, alltså sådana här saker. Om inte det finns där, utan att sådär, väldigt ofta de som har problem med den här grejen i vuxen ålder, de har ofta varit väldigt hårt överbeskyddade.
Mm.
Sådär. Föräldrarna har varit väldigt, väldigt rädda för att någonting ska hända.
Mm.
Då har barnet lärt sig att världen är farlig.
Mm.
Vi ska inte vara där. Vi måste vara jätteoroliga när vi går ut.
Mm.
Det här sätter sig då. Sedan finns det då nästa del som är extremt viktig. Det är ju självkänslan.
Yes.
Om inte den då har utvecklat sig. Och det har funnits skambeläggning och misslyckanden och sånt. Och att det har blivit en konsekvens när man har gjort det. Så blir det också fel. Och sedan då så har vi frihet att uttrycka sig själv.
Mm.
Och där är det ofta de som har då det här high performer personligheten.
Mm.
De landar i den här. För där pratar vi då om livstemat perfektionism.
Mm.
Som vi kommer in på mer om en stund, tänker jag.
Mm.
Och då att man underkastar sig. Man tar bort sina egna behov till förmån för andras, vilket då är väldigt tydligt signum för de här individerna.
Mm.
Att det måste vara bra, det måste vara perfekt. Och mina behov betyder inget.
Nej.
Andras behov är mycket, mycket viktigare. Så jag underkastar mig andra människors behov då. Vi kommer in mer på den sen, för den är sjukt intressant. För det finns väldigt tydliga saker man kan se där när det här. Alltså för att kunna pinpointa att det är en begränsning i friheten att uttrycka sig själv. Och då har det kommit någonstans ifrån. Liksom.
Mm.
Och sedan sista som är väldigt viktigt för barnen, och det är rimliga gränser.
Yes.
Både snävare och breda, så att säga. Det får inte vara för snävt och det får inte vara för brett. Vi ska alltså inte ha en väldigt hård uppfostran, och vi ska heller inte ha en helt fri uppfostran.
Nej.
För då utvecklar det sig konstiga saker. Liksom.
Mm.
Det här är ju vad vi behöver som barn. Mm. Om de inte uppfyller de här behoven, så kan det hända då att det utvecklar sig strategier för att fylla de här behoven för barnen.
Mm.
Och det är där hela schematerapin jobbar då.
Ja.
Vad är det för behov som inte är uppfyllda?
Mm.
För i många fall så är det så här att de här behoven fortsätter att vara ouppfyllda.
Mm.
Och det blir också som en självuppfyllande profetia. Att om jag aldrig får lov att känna kärlek för att jag inte fick det när jag var barn, så är det jag kommer utgå ifrån. Så att jag letar inte på rätt sätt, så att säga, och försöker inte känna, eller jag kan inte känna kärlek på det sättet eftersom jag inte har fått lära mig hur det ska vara.
Mm.
Och då blir det konstigt med relationer upp igenom då.
Mm.
Och schematerapin handlar ju om relationer. Egentligen ouppfyllda behov i relationer.
Mm.
Det är hela grundprincipen med den då. Fruktansvärt bra. Sjukt effektiv för att ta reda på mer om bakgrunder.
Mm, absolut.
Så vi använder den tillsammans med DBT ändå. DBT är ju mer ta hand om en vardag som är svår, vilket stressade vardagar är. Och schematerapin använder vi för att ta reda mer på bakgrunder.
Mm.
Och KBT använder vi mer för att skapa verktyg. Liksom. Nu känner du det här och tänker det här, nu gör du så här.
Mm.
Och så har mer handfasta verktyg. Liksom. Så de här tre ihop blir väldigt, väldigt bra. Liksom.
Mm.
Och framförallt när det gäller perfektionismen, för att det här, eller den här high performance, för det är ett beteende som kommer väldigt långt bakifrån. Mm. Så att vi måste börja där.
Mm. Jag hade den här diskussionen med en klient häromdagen, faktiskt just det här med vart allting kommer ifrån. Och hon hade barn själv och tänkte så här, men gud, hur ska jag bete mig nu mot mitt barn?
Ja.
Och kände att det blev helt övermäktigt.
Ja.
Och att fan, jag kommer fucka upp den här ungen totalt och jag vet inte hur jag ska lösa det.
Nej.
Och då, precis innan vi gick in här, så kommer jag att tänka på när du berättade det här, för du har också haft den här känslan att hur löser jag det här?
Ja,
att liksom lämna allt för hårda spår.
Ja, när jag gick utbildningen, första utbildningen på detta, det var ju sån jävla örfil.
Ja.
Bara nu... fucked up.
Ja.
Hopp. Det var det. Nu kan du bara lägga ner ditt föräldraskap. Det är bättre att du lämnar ifrån dig de här barnen. Ja. För det här är redan förstört, ser du.
Mm.
Det var ju såklart.
Mm.
Sedan så kommer man längre i boken.
Mm.
Och så står det att du måste misslyckas.
Ja.
För det är så de lär sig.
Ja.
Du måste visa att här missade jag bekräftelsen.
Mm.
För det är så de lär sig.
Mm.
Och så det går... Och man pratar ju där. Det behöver inte alls vara perfekt. På inget sätt ska det vara på väg. Jag läste faktiskt, på tal om det, läste en artikel häromdagen.
Ja.
De har gjort en tvillingstudie.
Okay.
Och kan bevisa att förälderns inverkan på barnets personlighet är i princip obefintlig.
Asså?
Japp. Spelar nästan ingen roll vad de gör.
Nej.
Eller hur de är. Då ska jag säga så här, jag har inte läst studien.
Nej.
Men jag utgår ifrån att föräldrarna inte har skapat några trauman hos barnen.
Mm.
Eller varit elaka, eller skapat beteenden hos barnen som är dåliga sen, för då är det här med respondent och operant inlärning som vi pratade om förra gången, att man har lärt sig beteende av föräldern och föräldern gör ett dåligt beteende och det har gett mig dåliga grejer att ta med senare i livet. Jag utgår från att det har varit lugna förhållanden, att det har varit plus minus noll.
Mm.
Men där kan man i alla fall påvisa att förälderns roll är mycket, mycket liten.
Okay.
Spelar ingen roll vad du gör.
Nej.
Och det var lite skönt.
Ja.
Faktiskt.
Det förstår jag.
Ja.
vad sa de där då? Jag kommer ihåg det.
Nej, jag läste den bara flyktigt. Men det var så pass. Jag ska ta upp den och läsa den igen sen och se vad jag verkligen säger.
Mm.
För att det var väldigt intressant. Då har de kollat på tvillingar som bor på två olika hem då.
Mm.
Och sett att nej, det de kollade efter, det var likadant på bägge. Det spelar ingen roll vad man gjort. Liksom.
Mm.
Men det är så. Och jag tänker så här, att om barnen får kärlek och bekräftelse och närvaro så är vi ganska hemma.
Ja.
Jag tror att vi behöver inte fundera mer.
Behöver inte göra det svårare än så.
Nej, faktiskt inte. Så. Och någonstans är det så att vi människor som är medvetna om hur uppväxt har varit och hur man är på insidan kan ju också göra valet att okay, men det här fick inte jag när jag var liten, nu ska jag göra så här med dem.
Mm.
Så, det är ju det enda vi kan göra.
Ja.
Göra en uppväxt som jag vill själv ha, så att säga. Om man nu hittar grejer som inte har varit positiva och sådär. Liksom. Men perfektionismen och high performer, det kommer väldigt långt bak. Och det finns all anledning till att fundera på det. För att mycket av de här beteendena som finns dagligdags är liksom känslor från förr.
Mm.
Och känslor är ingen ålder. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är alltså, du kan mycket väl vara 9 år gammal i känslorna i huvudet.
Mm.
Fast när du är 45 idag.
Mm.
Inget konstigt alls. Och därför bör man då reflektera över var kommer det här ifrån? För när känslan dyker upp, en av sakerna som vi måste till slut kunna lära huvudet är att se skillnad på nuet och vad som är minnet. Liksom.
Ja.
Ja, du borde, det var en liksom sån stämning hemma att du borde göra rent det här innan du vilar.
Mm.
Och det är det du har lärt dig.
Mm.
Men nu är det inte så längre för att du är vuxen nu och dina föräldrar är inte här.
Mm.
De är ju hemma hos sig.
Ja.
Och det är du som bestämmer nu. Och det är ingen som kan säga till dig att du måste städa innan du får lov att vila. När du är så här trött som du är.
Mm.
Men det kanske känns så.
Mm.
Och det är det som vi måste lära i huvudet. Att det här är inte liksom fakta.
Nej.
Det här är minnen. Det här är gamla grejer som ligger.
Mm.
Vi kommer inte ta bort det. Liksom. Det går inte. Men vi måste också kunna lära i huvudet att se skillnad på fake or fiction. Liksom.
Mm.
Det går inte att Och leva kvar i det som var då. För ofta är det det som många gör.
Mm.
Man gör som föräldrarna gjorde. Eller man gör som man alltid har gjort. För att det var så det var tvunget att vara.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Och då blir det väldigt jobbigt med den här typen. Utav reflexmässiga beteenden. Att man gör väldigt mycket saker. Att man ser till att andras behov är uppfyllda innan mina egna. Att man har konstant dåligt samvete. Men man vet fan inte vem man har dåligt samvete inför.
Nej, alla.
Alla, ja.
Mm.
Vem är det som säger så här? Ja, men det är mina egna krav på mig själv. Jag tycker de är jobbiga, absolut. Mm. Men de kommer också någonstans ifrån. För de här är planterade någon gång i tiden.
Mm.
Och då får vi liksom lura på det. Så att i många fall när det gäller mina high performer patienter så är vi mycket och rotar i bakgrunden.
Mm.
Ältar inte,
nej.
Men lär oss. Mm. Lär oss vad kommer det här ifrån? Hur var det? Så vi kan närma oss det och faktiskt, ja men det kommer därifrån.
Mm.
Sådär, din pappa var aldrig sjuk och han skällde på dig när du hade feber och ändå inte gick till skolan.
Mm.
Naturligtvis kommer du ha svårt att vara hemma från jobbet och sjukskriven idag.
Mm.
För det känns som att pappa är kvar där och säger till dig att nu går du fram med skolan.
Mm.
Fast när du var så dålig att du skulle inte gå till skolan.
Mm.
Så var det bara.
Mm.
Du hade aldrig satt till dina barn att gå till skolan så. Men din pappa kommer från sitt håll och hade sina värderingar och gjorde vad han kunde. Liksom.
Amen.
Sådär. Så det är mycket... Mycket sådana grejer. Vad på egentligen då för oss till dagens liksom, aktuella problem för patienterna. Det är ju att de gör mer än de orkar.
Mm.
Det är att man inte klarar av att vila.
Mm.
Det är att man har ett konstant dåligt samvete. Mm. Man har i regel ganska låg självkänsla.
Mm.
Så här. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag jobbar mycket med självkänsla och läser mycket om självkänsla. För det är så fruktansvärt komplicerat. Självkänsla är ett mätinstrument.
Mm.
Det är ingen färdighet.
Nej.
Det innebär att du ska mäta svar ifrån din omgivning på hur du fungerar. Du får plus eller minus liksom.
Mm.
Och du kan få stora plus och du kan få små plus och du kan få stora minus. Alltså stora resultat och dåliga resultat liksom. Och när man då är högprestationsindivid,
yes,
så finns det ju inget övre tak. Du kan alltså aldrig säga att det här är tillräckligt bra.
Nej. För du skulle alltid kunna göra det lite bättre på något sätt.
Ja, du skulle kunna...
Lite snabbare,
ja.
Lite mer effektivt.
Ja.
Kunna... Det finns en massa olika. Ja,
absolut. Och när du är med om en situation och tänker så här om din prestation, så får du också, även om på pappret resultatet som din självkänsla ska fånga upp är positivt, så kommer du att nedvärdera det.
Mm.
Så det blir aldrig positivt. Så du får aldrig en chans att vara riktigt duktig.
Nej.
Vilket innebär att självkänslan per definition inte kan öka.
Mm.
Och det är någonting man kan lära om.
Mm.
Vi kan jobba med det.
Mm.
Vi kan se till att dissekera situation för situation och se vad som händer och varför det blir som det blir.
Mm.
Och en mängd olika sådana faktorer. Men allt det där hänger liksom ihop.
Mm.
Och ett av de som jag tycker då är största problemen med den här typen av, ska vi säga, beteende, det är just det här livstemat underkastelse.
Mm.
Att det finns liksom en en nedsatt förmåga att uttrycka sig själv.
Mm.
Man åsidosätter andras eller sina egna behov.
Mm.
Och vi pratar ju väldigt mycket om behov på Kalorius.
Mm.
Vi hör ju att behoven inte är uppfyllda. Mm. Och då vet vi om att människor mår dåligt när behov inte är uppfyllda. Speciellt om det är de här grundläggande mänskliga behoven som inte är uppfyllda.
Mm.
Närhet, bekräftelse, förmågan att uttrycka sig fritt, förmågan att kunna vara självständig och så vidare. Då, va?
Mm.
Vilket innebär då att i det här perfektionist, i high performer spåret så finns det i stort sett alltid underkastelse också. Det vill säga att man trycker undan sina egna behov för att av någon orsak så är andras behov mer värda än dina.
Mm.
Det finns liksom ett större värde i dem.
Mm.
Och när det gäller värde och behov så är det blir ytterligare ett lager i den här grejen, för att när man har satt så mycket värde i prestation och i saker så, och de är för mycket värda, så blir det också så att de här mänskliga grejerna, den egna hälsan till exempel, den är inte lika viktig. Nej. Den är inte lika mycket värd.
Nej.
Så individen kan, alltså, när de får välja mellan hälsan och prestationen, så väljer man alltså prestationen på riktigt. Och det är helt logiskt just i stunden.
Ja.
För att känslan av att prestera är större och viktigare och bättre än känslan av att prioritera sig själv och må bra. Så det blir en reflexmässig bortprioritering av hälsan. Vilket då är en av de stora problemen när det gäller högprestationsindivider, för att det är en ohälsosam väg att gå. Det är bra att ha i yrket, det är bra att ha liksom i livet. Men det är också en väldigt snårig väg.
Absolut,
att gå. Och det kräver extremt mycket av individen. Och man kanske också kan tänka sig att det kan inte vara så för tid och evighet.
Nej. Det är som att försöka liksom gasa full fart, sexans växel, genom ett lopp. Liksom.
Ja. Hela vägen liksom.
Ja.
Ja.
Man behöver växla ner, bromsa när man kommer till kurvor.
Ja.
För det går liksom inte att köra 180 i en kurva, för du kommer liksom krascha.
Ja, och det är ju... Allt det här liksom vävs ihop någonstans i människan. Då. Olika scenarier kommer skapa olika reaktioner, olika uppväxter kommer ha olika, ge olika förutsättningar och så vidare. Men just när det gäller den här underkastelsen och friheten att uttrycka sig själv... Så är det väldigt tydligt, för att det finns tre stycken tecken som schematerapin pratar om, att uttrycksfriheten är begränsad. Och det här är någonting som jag vet att många kan identifiera sig med. Det är därför jag skulle vilja läsa upp dem. Det första är en extrem tjänstvillighet mot omgivningen. Man vill alltså göra allting för alla hela tiden. Det är ett tecken på att uttrycksfriheten är begränsad. Och då är det både att man underkastar sig andras behov och att man då måste prestera. Det sitter så mycket värde i prestation.
Så det är det. Igen och se.
Ja, det jag tror det, va?
Ja.
Det här mönstret med att göra alla alltid nöjda, liksom. Ta hand om allting för andra.
Yes.
Och det blir nästan som ett martyrskap, liksom. Till slut. Det andra tecknet på problem inom liksom de här delarna, det är att man är överdrivet hämmad och kontrollerad. Det här med att man kan vara liksom arbetsnarkomaner och låta hela livet kretsa kring arbetet. Det är ju perfekt för en yrkeskarriär. Sådär. Det kan också vara så att man inte får lov liksom, att ha några brister. Sådär. Det ska vara ordning och reda och ingen får kunna anmärka på att det blir fel. Liksom. Så, och det tredje tecknet på den här problematiken, det är att det finns massa ilska på insidan som aldrig kommer till uttryck.
Nej.
Utan man går runt i liksom passive-aggressive. Men det är inte säkert man visar något, men man kan känna sig sån på insidan. För det är ytterligare en del i det här då, att man vill ju inte vara skyldig till att någon mår dåligt.
Nej.
Så du sätter ju väldigt sällan gränserna som du ska sätta i det här typen av problematik. Det innebär att man tar alldeles för mycket skit. Och man låter människor kliva över gränserna för den personliga integriteten och sådana här saker regelbundet. Vilket i sin tur också påverkar självkänslan. Och självkänslan är ju ett liksom paraplybegrepp. Under den så finns det då självbekräftelse, det finns självhävdelse. Det finns också något som kallas för självförsvar, som inte är sparkar och slag, utan som är förmågan att stå upp för dig själv liksom.
Mm.
Om den inte fungerar utan du släpper in folk hela tiden så de får pissa på det liksom.
Mm.
Då har vi en problematik, och där är man ofta då arg på insidan. Så jättemånga gånger faktiskt som jag coachar högprestationsindivider in i konflikter.
Mm.
Att men han ska inte säga så. Han ska inte göra så här. Du måste säga ifrån. Mm. Och hur fan gör man det då? Ja, men det är så här gör vi då.
Mm.
Det här är första steget, det här är andra steget. Så du måste börja förklara hur du känner dig.
Mm.
Då vi vet inte hur individen kommer reagera på det. Det kanske är bara att man, oj fan, ursäkta. Det var inte alls meningen att du skulle tänka och känna så här.
Nej.
Och ibland så är det så att någon skrattar och försöker gå därifrån.
Mm.
Så här, och nedvärderar det ännu mer. Liksom. Då får vi eskalera problemet.
Mm.
Så, så att det är otroligt komplicerat.
Mm.
Men också väldigt intressant att jobba med, för det är ofta ganska tydligt. Det är väldigt lätt att se många av de här spåren. Och det här är ju en del. Sedan så är det ju väldigt vanligt också att det finns fler känslor påkopplade på detta.
Mm.
Och vi pratar ju om primära och sekundära känslor.
Mm.
Den sekundära känslan är ofta den du ser. Det är den som är längst fram. Det är liksom, ska vi säga, masken på personen.
Mm.
Eller så. Och det kan ju vara oro, stress, ångest, skam. Massa olika saker som kommer från olika ställen och så vidare. Men när man tar bort masken och tittar på vad det är som är bakom, just när det gäller den här typen av individer, så är det absolut skuld.
Mm.
Skuldkänslor, dåligt samvete, vilket innebär att det är perfektionism, det är high performers.
Mm.
Så, för det hela grejen kommer därifrån. Liksom. Så att ofta är det så att de som söker för ett problem.
Mm.
De söker för att den sekundära känslan.
Mm.
Det är där man tror. Men jag har sån problem med stress.
Ja, precis.
Yes, men varför blir du orolig? Vad är du rädd för? Och så visar det sig att jag är rädd för att inte duga till.
Mm.
Pang, där har vi det. Inte duga till. Och helt plötsligt så kan vi kabla ut hela fallskärmen.
Mm.
Och visa att okej, så här är det. Ja, det stämmer precis. Men hur kunde du veta det? Jajamän.
Mm.
Och sedan så går vi bakåt. Ja, hur fan kunde du veta att bakgrunden såg ut så här? Det var ju precis så. Ja. Det är för att det går att konceptualisera.
Mm.
Vi kan aldrig generalisera inom psykologin, men vi kan konceptualisera. Vi kan alltså skapa en uppfattning om ungefär vad grejerna kommer ifrån, vad det är för något paraplybegrepp, och så kan vi jobba under det här paraplyet.
Mm.
Och då har vi gjort ett konceptualisering. Liksom. Så det är otroligt intressant. Och jag tänker att det finns ju många problem.
Mm.
Men finns det några lösningar då? Tänker jag. Vad tänker du?
Jag tänkte säga nej.
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 Hej, vad hemskt synd.
Yes, det var allt för idag.
Det var allt för idag.
Ja, men klart att det finns det.
Det finns massa lösningar.
Ja.
Vad skulle du säga är...
Så som... Det finns ju en mängd olika. Jag tänker så här att... Eftersom det är egna regler och krav som man har satt upp på sig själv...
Mm.
Så är ju ett sätt är ju att skulle du lägga de här kraven på någon annan,
ja,
och liksom försöka diskutera från det hållet och varför är det så att de här reglerna gäller för dig och inte för din kompis.
Ja.
Skulle du be din kompis att göra allt det här på en dag som du gör?
Ja.
Och hur tror du att den personen skulle må?
Ja.
Och göra de här 28 000 aktiviteterna?
Ja.
Det är en del i det hela, att försöka ta ut sig själv ur ekvationen för att inte resonera så mycket med själva känslan, tänker jag.
Ja. Det är krav, du tänkte kravbilden där, ja.
Kravbilden, ja. Precis.
Mm.
Nu tappar jag tråden. Jodå.
Ja, men jag tänker på det, lösningar vi pratar om.
Ja.
Lösningar för högprestations... individer.
Mm.
Och just de egna kraven på sig själv, de är ju att inte fastna i de tankarna.
Mm.
Alltså jobba med tankemönstret att vad hade du sagt till en kompis?
Mm.
Sådär. Jag tänker att det gäller att skapa en översyn, tänker jag, var problemen finns någonstans.
Mm.
Det tycker jag är
menar
viktigt.
Du i vilka situationer då?
Ja, exakt. Det tycker jag är viktigt för individen.
Precis, och så som vi har pratat tidigare, att vi har i vissa situationer så kan vi säga nej, sätta upp handen och säga, ja men det här går inte jag med på.
Nej.
Och i andra situationer så funkar det inte alls.
Nej.
Utan då är vi mer benägna att, ja men absolut, så här, att man backar hem och liksom försöker vara till lags.
Ja.
beroende på vad man tycker är viktigt.
Ja, verkligen.
Så det är också att liksom, tänker jag, lära personerna att förstå att, ja, men, som vi sa här, att självkänslan, den är inte generell.
Nej.
Utan den är situationsbaserad här. Ja. Att i det här fallet så är du, kan du stå upp och du är jävligt rak och liksom kan gå på.
Ja.
I det här fallet så lägger du dig ner i 9 fall av 10.
Ja, amen. Och det är intressant med självkänsla, för det finns ett uttryck som heter generellt låg självkänsla, och det innebär att du har låg självkänsla i stort sett i alla situationer.
Mm.
Den är ju väldigt omfattande och väldigt jobbig.
Mm.
Och den behöver behandling.
Mm.
Punkt. Så, där, så sen kan det vara då specifikt eller ska vi säga klustermässigt,
mm,
att vissa situationer funkar det,
mm,
och andra är absolut inte alls.
Mm.
Och jag tror att det är en väldigt viktig del att börja i och försöka sondera terrängen lite grann, skriva ner vart är det svårast liksom. Mm. För olika situationer kommer olika lösningar.
Mm.
Därför finns det ingen generell liksom sån.
Nej.
Tankarna, otillräcklighet, dåligt samvete, såna här saker, mm, de mår ofta väldigt bra utav faktagranskning.
Precis.
Ditt tips var ju att man skulle försöka lägga det här på en kompis. Mm. Jag tycker det är jättebra. Det använder jag ofta med mina, mm, patienter. Jag använder också den här förmågan att titta på bevisen för tankarna. Mm. Alltså, vad, hade du gått upp i rättegång med den här,
mm,
tanken?
Mm.
Borde det, jag borde göra det här.
Mm. Okay. Jag känner att det är så här.
Hade du gått, ja, upp i rättegång med det? Vadå? Nej, men om du hade gått, mm, upp i en rättegång,
mm,
suttit där med en åklagare, advokat och nämndemän och hit och dit,
mm,
och det var ditt påstående, mm, att du borde, som, mm, var liksom åtalat.
Precis.
Hade du gått upp i den rättegången, mm, då? Hade du haft bevis som, mm, faktiskt stödjer detta?
Mm.
Nej, det hade jag inte. Nej, okej, varför inte då? Ja, men jag har inga bevis. För det är ju någonting jag tycker.
Mm.
There you go. Precis. Har du någonting som talar emot detta? Alltså som skulle då tyda på att de har fel.
Mm.
Att det är någonting annat. Ja, det finns ju en hel del indicier som talar om att, men, det är ingen som har sagt det här till mig.
Nej.
Det är ett bevis.
Mm.
Det finns ingen som säger emot det. Det är ett bevis. Alltså, mm, så här, det innebär att du har mer stöd för att du har fel.
Mm.
Än att du har rätt.
Mm.
Och det gör då, när man kan skriva ner detta och titta på det här, så kommer det automatiskt att få känslan till att sjunka kring det här problemet.
Mm.
Och så kan det hända att man behöver göra med tanke efter tanke efter tanke efter tanke.
Ja, ja.
Och ju fler gånger du har gjort det, ju bättre kommer det gå för det, va?
Ja, men precis. För vi har ju tänkt tvärtom. Alltså att du borde göra det här, eller jag borde göra det här.
Ja.
Har vi tänkt en miljard gånger.
Ja, exakt.
Och det blir ju nästan som att ha en person, alltså hade vi haft en person bredvid oss som sa, gick runt och sa att, ja, men du borde göra det här.
Ja.
Så hade vi ju till slut bara, vi hade ju inte förstått vad som är vad.
Nej, nej, nej. Utan nej.
Vi hade ju blivit hjärntvättade.
Ja, hela tiden. Så att de två grejerna tänker jag är kanske bra go-to, mm, message.
Ja.
Avsnittet här. Sen är det så här, ska jag säga, så att det här är extremt komplext. Alltså det är ju det är orsaken till att väldigt många söker,
mm,
söker oss för det.
Mm.
Och det här är någonting vi har jobbat extremt mycket med under många, ja, år. Det är också därför vi kan köra avsnitt efter avsnitt och berätta om olika saker, mm, som handlar om det här. För det går liksom inte att prata klart, va?
Nej. Jag kommer att tänka på en vanlig grej. Som ett vanligt argument som klienterna har. Det är att, men om inte de förstår att, ja, men det är inte min del att lösa det här.
Nej.
Men om inte jag gör det här, vem ska då göra det?
Exakt. Och då är nästa, ja, fråga då, men är det ditt ansvar?
Ja, absolut inte, så är det inte det.
Men så, får det. Så är det ju.
Mm.
Alltså, jag är ett företag, absolut, mm, men vem är det som har sagt att det är ditt ansvar i slutändan?
Mm.
Det finns någon annan som ska lösa det här, liksom. Mm. Det är inte meningen att du ska offra din hälsa.
Nej.
För att det blir så här liksom.
Mm.
Oavsett vad företaget säger så är det inte så det ska vara.
Mm.
Är det så att företaget på olika sätt försöker att pitcha idén om att det är så,
mm,
då är det fel företag.
Mm.
Det är ganska enkelt.
Mm.
Sådär. Och den diskussionen kommer ju också så småningom då.
Ja.
Men då tänker jag att vi avrundar sådär.
Ja, men det gör vi.
Lite gött. Mm. Så high performer. Mm. Duktig flicka syndrom. Mm. Perfektionism. Kärt barn har många namn.
Mm.
Just det här barnet har jävligt många namn. Men det är också en väldigt jobbig grej. Mm. Så att jag hoppas att många fick med sig en del härifrån.
Mm. Och det går ju att vrida och vända på det här i timmar.
Absolut så. Och är det så att man vill ha hjälp så finns ju vi här. Karadius.se.
Mm.
Kan man komma i kontakt med oss.
Mm.
Om man känner att det här är övermäktigt. Liksom. Så är vi är vassa på det här. Liksom.
Mm.
Så är det. Men i alla fall, karadius.se.
Yes.
Björn Rudman, Jonathan Mattiasson.
Yes.
Signing out från Sävedalen.
Yep.
Ha det gött!
Ha det gött!
Hej!
Hi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.